Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna, välkomna, avsnitt 43, Pareto Podcast. Idag ska vi prata value, ROIC, contrarians och varför de väljer att rikta in sig på svenska småbolag. Det är Cervantes Capital och det är David Saudi och Simon Källström. Varmt välkomna!
Tack så mycket.
Kul att vara här.
Ni kan väl börja med att berätta lite om vilka ni är.
Ja, jag, Simon då, är utbildad ingenjör från KTH. Läste lite ekonomi på universitetet också. Började här i lokalerna som vi befinner oss i nu, Pareto alltså i Stockholm. Började här 2009 som sommarjobbare på analysavdelningen. Mm. Sen småningom så blev jag ansvarig för aktie- och kreditanalysen här. Sen 2015 sa jag upp mig och gick till DNB där jag var i en ganska kort tag, i ett par månader bara. Och sen började jag på Carnegie där jag var fram till årsskiftet nu då, innan vi drog igång det här som kreditanalyschef.
Och David?
Jag började faktiskt min karriär utanför finansbranschen, så att jag gick Bonniers traineeprogram en gång i tiden och tänkte mig en framtid inom då nya medier bland annat. Men jag har alltid haft ett enormt stort aktieintresse och fick chansen att skriva aktieanalys i det som hette då Veckans Affärer, som gjorde en ganska stor satsning på börs. Hade massa roliga kollegor och skrev aktieanalys för tidningens läsare. Och sen 2009 så blev jag rekryterad hit då till det som då hette Öhman av Mats Karlsson, som fortfarande är kvar här. Och han ville att någon skulle bygga upp då en verksamhet inom analys av bygg- och fastighetsbolag, som på den tiden var en väldigt ointressant sektor. Helt olikt idag, men Mats som visionär såg framför sig att här skulle det finnas rätt mycket intressanta affärer för dåvarande Öhman att göra. Så jag byggde upp en analysfunktion inom den här sektorn. Lärde känna Simon och vi jobbade ihop under ett antal år här, trivs väldigt bra tillsammans. Var också kvar under uppköpet från Pareto, men bestämde mig 2012 när jag fick en möjlighet att flytta till London, där jag bland annat var partner på en hedgefond under ett antal år. Det var en otroligt spännande och kul erfarenhet. Sen så flyttade jag tillbaka till Sverige för knappt 2 år sedan. Vi är ett aktiebolag eller investmentbolag. Vi har 3 aktieägare. Det är då Simon och jag som sitter här idag. Vi är dagligen operativa i verksamheten. Och vi har stoppat in allt, i stort sett vårt investeringsbara kapital i det här. Sen är vår tredje och största aktieägare är Martin Lorentzon via bolag. Och han är mest känd då som medgrundare och fortfarande största ägare av Spotify. Martin och jag har känt varandra väldigt länge och han var även medinvesterare i fonden i London i mindre skala. Och vi har länge diskuterat om att göra någonting tillsammans, och sen så stod alla stjärnor rätt. Och då kontaktade jag Simon, och vår affärsidé, det är att vi ser en lucka i marknaden där vi tycker att segmentet små och medelstora bolag är liksom underbevakat. Det saknas ofta professionell analystäckning av diverse orsaker. Vi har väldigt bra access till ledningen i de här bolagen. Det finns många välskötta fina bolag i Sverige. Och sist men inte minst då, så tycker vi att det att kunna vara långsiktig, det vill säga att inte vara beroende av in- och utflöden som en vanlig småbolagsfond, det är en otrolig styrka för oss. Vi kan vara långsiktiga, vi kan ha ett minst 5-årigt perspektiv på vad vi gör. Och allt det där sammantaget tror vi att gör att det kommer vara lättare att skapa överavkastning, alltså alfa, relativt sett i det här segmentet.
Hur tror du att ni fick förtroendet att förvalta Martins pengar? Vad var det som han gillade med det här?
Jag tror, egentligen ska ju Martin svara själv, nu är inte han här, men han har ju uttalat sig positivt och så i intervjuer och han är ju väldigt engagerad i vad vi gör, vilket är jättekul. Jag tror att det som ger honom trygghet, komfort i det här är att Simon och jag då har ju stoppat in som sagt alla våra pengar i detta. Och pratar man med Martin så det han är fenomenal på, han löser två saker i alla sina projekt. Han hittar vad han tycker är rätt människor och så skapar han gemensamma incitament med de människorna. Och jag tror att det är det vi åstadkommit i Cervantes.
Ni är inne på value investing och den typen av bolag. Hur hittar ni den inriktningen?
Ja, det här är en stor fråga och en stor del av det vi gör och vår filosofi. Vi gillar inte egentligen att bli inlagda i facket value. Vi är väldigt värderingsfokuserade, men vi menar att det finns egentligen ingen distinktion mellan value och growth. För value för oss, det är skillnaden mellan ett marknadsvärde på ett bolag och det fundamentala värdet på bolaget. Och då spelar det ingen roll om det är ett tillväxtbolag eller om det är ett bolag som växer lite långsammare. Utan vi gör en fundamental värdering. Och sen om bolaget råkar växa snabbt eller inte, det spelar ingen roll för oss.
Nej, precis. Det kan ju, det finns ju value inom growth också.
Precis. Så att, jag menar, ta Evo som exempel, det populära bolaget. På 500 spänn så var ju Evo value för att det var undervärderat ifrån till sin potential. Mm. Och förmodligen, nu kan inte jag Evo-caset i detalj, men Evo handlades ju förmodligen till väldigt höga multiplar. Men det var ju fortfarande value för bolaget var undervärderat. Så vi tittar faktiskt ganska lite på multiplar och försöker istället göra en riktigt fundamental värdering.
Mm. Vad är value för er då? Har ni några speciella riktlinjer? Ska det vara P10? Ska det vara EV/EBIT?
Nej, men som Simon sa, vi är inte så fokuserade på multiplar egentligen, utan vi är fundamentala analytiker. Vi gör en fundamental analys av bolagen och vi tittar på vad vi tror att det liksom är, vad är liksom intrinsic value, vad är värdet på bolaget. Det vi är mest fokuserade på, som du har plockat upp, det är ju något som kallas för ROIC då, avkastning på investerat kapital. Därför att det tycker vi fångar väldigt bra värdeskapandet i bolagen. Så det är liksom det value för oss. Sen är det ju naturligtvis, alltså värdering, det sägs ju alltid, det är en konstform, det är inte vetenskap. Så det handlar ju om att få en bra känsla för tillväxten i bolagen, för ROIC:en i bolagen och sen så får man komma fram till ett ungefärligt värde. Sen så kan ju saker ändras på resans gång som både gör att man det här värdet kan höjas eller sänkas i förhållande till aktuellt pris. Men det är så vi försöker titta på bolagen.
Och så, som då också har plockat upp, så vi är ju långsiktiga. Och varför är vi det? Jo, bland annat för att vi tycker att det är otroligt svårt att bedöma aktiekurser på kort sikt. Det finns så mycket som påverkar, vi pratade om det innan här med jobbsiffrorna som kom ut från USA förra veckan. Och om man då hade varit superduktig och kunnat förutse vad de siffrorna hade blivit, vilket i princip är helt omöjligt. Där har vi ju såklart ingen edge och det är väldigt få som har det. Men om man hade kunnat förutse den siffran så hade det ändå varit omöjligt att förutse hur marknaden skulle reagera på den siffran.
Ja, för trodde man att det skulle bli en svagare siffra hade ju man trott att börsen skulle gå ner. Då hade man ju sålt på det, men sen så gick det upp istället, för då tänker börsen två steg längre fram. Så, ja, men då blir det i alla fall stimulanser och det blir inga räntehöjningar på ett tag, så det är ju jippi.
Precis, så på kort sikt är det väldigt mycket brus som är svårt att förutse. Dessutom är det så att om man tittar på vad marknaden generellt fokuserar på, så fokuserar marknaden ganska mycket på kort sikt. Så man kan argumentera för, ja, men är det inte lättare att förutse hur ett bolag kommer gå på kort sikt? Jo, men det är klart att det är lättare att liksom procentuellt avgöra liksom, eller komma nära en ebit för nästa kvartal än om 5 år. Men det svåra är ju att prognostisera det bättre än någon annan på kort sikt. För att du har vissa storbolag då, så kanske har 20-30 analytiker som följer bolaget. Och sen så har du ett gäng förvaltare som tittar på det. Så där är det ju omöjligt för oss att ha en edge.
Mm.
Och om du tittar på analysavdelningarnas riktkurser så sätts ju de på 3-12 månaders sikt. Så det är ju väldigt fokus i marknaden på kortsiktig avkastning, alltså kommande året. Så där är konkurrensen väldigt hög och det är svårt att ha en edge där. Men på längre sikt, där det är inte lika många som tittar på det. Och där är det ju mer långa trender och så som gäller. Och där tycker vi det är lite lättare då att bedöma hur kommer det här bolaget utvecklas på några års sikt.
Mm.
Och där är det då, vad är de viktiga värdedrivarna på, säg, 5 års sikt? Och de viktiga värdedrivarna är tillväxt och avkastning på kapital. Och anledningen till att vi tjatar så mycket om ROIC, det är att alla vet ju att tillväxt driver värde. Men vi tycker att ROIC, eller avkastning på kapital, är ett väldigt kraftfullt och underskattat verktyg för att förstå värdedrivande i bolag.
Mm. Och jag tänker att vi strax ska komma in på processen då. Hur ni letar efter de här bolagen och hur ni mäter ROIC. Hur ser man det? Hur hittar man den siffran i ett bolag och vad innebär det? För vi har ju byggt upp här nu en otrolig klimax. Och jag tänker att, för att du pratade om att många bolag är väldigt analyserade. Och jag vet ju att ni har ställt in siktet på småbolag. Jag antar att det är just för att de är mer underanalyserade och då är lättare att hitta en edge där också. Varför har ni valt småbolag som ert fokus?
Nej, men det är just som du säger att vi försöker ha oddsen i vår favör. Och vi har otrolig respekt för hur svårt det är att överavkasta över tid. När man tittar runt och ser portföljgrafer så kan man tro att alla överavkastar kraftigt. Men så är det ju inte om man tittar på verkligheten. Så vi tycker att små bolag, medelstora bolag, där är det mindre crowded. Det finns större utrymme för oss som är fundamentala när du tycker att ha en, vi pratar mycket om edge, men att vi har en komparativ fördel i marknaden. Vi har bra access till bolagen, vi upplever att vi kan få stort inflytande för våra idéer. När vi sitter och gör en analys så kommer vi ju ganska snabbt fram till en tes. Som Simon är inne på, vad är det som driver värde i det här bolaget eller vad är det som förstör värde i det här bolaget? Och vi upplever att vi får väldigt bra respons och vi kan komma fram med våra idéer ganska tydligt i det här segmentet. Och förhoppningsvis för oss så kan ju vi vara med och skapa värde för alla aktieägare.
Mm, för ni är ju väldigt aktiva ägare också. Ni tar ju inga små positioner i de bolagen ni väl går in i. Och det är också väldigt intressant som jag tycker vi ska återkomma till. För nu har vi byggt grunden här. Nu vet vi lite mer om Cervantes. Vi vet att det är ni två som är förvaltare och vi vet lite om er bakgrund. Vi har förstått att det är småbolag ni siktar in er på. Det är svenska småbolag. Det är value. Det är ROIC. Och det är långsiktighet. Det är det ni har att jobba på. Och då vill jag ju såklart veta, hur hittar ni bolagen? Hur ser er investeringsprocess ut? Hur vet ni vilka bolag som har allt det här och hur kommer ni fram till det?
Ja, det är en väldigt bra fråga och inte helt lätt att svara på. Det finns ju, vad är det vi brukar säga, 1000 noterade bolag i Sverige ungefär på en mängd olika listor. Så det finns ju en hel del att välja på. Och som vi har jobbat hittills är väl att vi har försökt hålla våra ögon och öron öppna efter idéer. Och det kan vara saker vi hittar själva eller hör någon mäklare prata om eller någon annan förvaltare eller från någon annan källa. Och så har vi en lista på ett stort antal bolag som vi tycker är intressanta. Och så börjar vi titta på varje bolag ett och ett. Och vi har ett antal kriterier som vi vill se i ett bolag. och ett antal kriterier som vi i vår process säger att det här måste vi checka av. Sen säger att det är kanske 10 stycken kriterier. Sen behöver inte bolaget skåra jättehögt på alla kriterier, men vi måste kunna svara på hur ser vi på de här olika kriterierna.
Mm.
Och någonting vi fokuserar väldigt mycket på är ju management och ägare, kvaliteten, om vi tror att det är rätt folk för att driva värde i bolaget. Och sen också gemensamma incitament. Vi ser ju gärna att management äger mycket aktier för att sitta i samma båt som vi oss själva. Men också att de andra stora ägarna har samma incitament som vi har. För att ta ett exempel när det kanske inte är samma incitament, det kan vara en ägare som är kortsiktigt, som kanske är mer intresserad av att öka värdet på ett års sikt, medan vi tittar mer på 5 års sikt eller kanske ut i evigheten. Så det är någonting som är väldigt viktigt för oss. Sen är det ju, alltså, om man tittar på ROIC då återigen som är viktigt för oss, då för att ett bolag ska kunna ha hög avkastning på investerat kapital över tid, så måste det vara en stark affärsmodell. Och stark affärsmodell kan ju vara olika saker. Men ofta är det ju att bolaget har en stark marknadsposition och kan skydda sig från konkurrens på olika sätt. Så det tittar vi naturligtvis mycket på. Och sen tittar vi också mycket på tillväxt. För att tillväxt är ju tillsammans med ROIC då, den viktiga värdedrivaren. Så vi tittar ju på vad finns det för långsiktiga trender i bolaget. Det är jätteviktigt för oss.
Får jag ta ett konkret exempel som kan vara intressant? Och det är Hexatronic, där vi har köpt in oss. Och det var som Simon säger, det var på listan av bolag som potentiellt var intressanta för oss. Och så hade vi gjorde en del jobb på det. Vi pratade med ledningen, pratade runt med leverantörer och med kunder och med ägare. Och sen så lite grann så försvann det under radarn. Vi tyckte väl att vi hade fått kanske lite väl ärlig feedback på att deras tillväxt var kanske inte fullt ut driven då av kärnaffärerna, så där fiber to the home, utan det var mycket annat. Hexatronic är lite av ett konglomerat. Och med det i ryggen och med att vi tyckte aktien hade gått ganska starkt då, att vi tyckte liksom optiskt sett att det kanske inte var så billigt, så la vi det åt sidan. Och sen så får vi tacka då Axendo, som är en duktig fond som vi har kontakt med, för att de tog kontakt då med oss när de ville sälja av lite aktier. Och då gjorde vi liksom, fick vi en anledning att en push att göra mer jobb. Och då gjorde vi det, och då kom vi fram till att, jo men vänta här liksom, vi har ju kanske underskattat att de tog ju faktiskt en liten order här i USA på $10 miljoner inom just fiber to the home, och det kanske är ett tecken på att det håller på att hända någonting. Och så behöver vi titta, och så, jo men det är ju faktiskt så att om tillväxten tar fart för dem i UK och i USA och i Tyskland, som kanske ligger lite längre bort då, så kan ju det här bli fantastiskt. Och så köpte vi. Och strax därefter kom de med omvänd vinstvarning för Q1, där de växte, jag tror det var 45%, varav ungefär hälften var organiskt. Och det är klart att det där är ju liksom, vi lär oss hela tiden.
Mm.
Vår process är absolut inte perfekt, utan vi lär oss hela tiden. Det var en jättebra lärdom för oss att okej, men vilka andra bolag har vi i portföljen som inom citationstecken råkar växa 45% ett kvartal? Nej, men det är klart att det bolaget ska ju liksom värderas högre. Den optionaliteten har ju ett stort värde.
Men hur viktigt är det då att de fortsätter att växa på i samma takt? För annars så blir de ju inte särskilt billiga efter ett tag.
Så är det, absolut. Men det är ju tillbaka till hur vi gör analysen. Alltså om vi tar Hexatronic, så har ju inte vi några extrema tillväxtantaganden. Utan vi tycker att den är liksom fundamentalt så här billig även här, och sen så finns det ju en potential för förvärv och sånt som vi väldigt sällan lägger in i våra modeller.
Mm.
Men det är klart att vi bevakar ju det noga, tittar ju på det som Simon säger, tillväxt och ROIC, liksom, det är det som driver värde över tid, och visst vill vi se en positiv trend.
Mm.
Men Hexatronic är ett bra exempel, för Jag tror det värderas på innevarande år på EV/EBIT kanske lite drygt 20 gånger. Och för oss är det super value. För att vi tycker att det fundamentala värdet är högre än dagens aktiekurs. Och det beror ju på att bolaget har så bra tillväxtmöjligheter. Och sen vad gäller förvärv då. Så om man tittar på återigen då aktieanalytikers estimat så lägger inte de in förvärv. Vilket är ofta är klokt och det gör inte vi heller i våra estimat. Därför att det blir alldeles för spekulativt. Men ett bolag som har ett track record av att göra värdeskapande förvärv. Där finns det ju ett inneboende värde i själva förvärvsverksamheten.
Mm.
Och istället för att säga då att lite liksom slumpmässigt att ja, vi tycker att då borde bolaget värderas till EV/EBIT 25 istället för 20 för att de är bra att förvärva. Så försöker vi räkna på, men vad är värdet på förvärvsdelen av bolaget? Och det gör vi genom att vi tittar på, men vad har bolaget för kapacitet att förvärva? Hur mycket tror vi ungefär att de kommer förvärva? Och hur mycket värde skapar de pengarna de lägger på förvärv? Och det är egentligen samma analys som vi gör av den organiska verksamheten. Att bolag måste investera för att växa. Och vad får de för avkastning på det kapitalet de investerar? Och det gäller ROIC-tänket.
Mm.
Det finns också ett ROIC-tänk kring förvärven. För att det här med förvärvsanalys, jag tycker det är superintressant. Men det viktiga är inte att man gör ett multiplarbitrage. Eller att man höjer EPS-en genom ett förvärv. Som exempel så ta ett bolag som Atlas Copco som lånar på kanske 0,5% ränta. Så Atlas Copco skulle alltså kunna låna pengar och köpa ett bolag till över P/200 och fortfarande öka sin EPS.
Mm.
Och det skapar ju inte värde. För jag tror aktieägarna mycket hellre då hade velat att Atlas Copco skulle dela ut de pengarna till aktieägarna. Så aktieägarna kunde förränta det bättre än att man köper ett bolag på P/200.
Mm.
Så att det vi tittar på är helt enkelt, ja, men tror vi att det förvärvet de gör kommer att avkasta bättre än bolagets kapitalkostnad?
Mm. Vad tror ni om Hexatronic då på lite längre sikt? När all fiberutrullning är klar, vad händer då då? För penetrationen är låg i UK och i USA. I Sverige är det väl klart kan man väl säga. Men kommer det, för de gör ju underhållning också och utbildar hur man gör allt det här. Är det det som ska fortsätta sen? Eller?
Ja, men exakt som du säger. Dels är man ju verkligen i tidig fas. Alltså, tittar man på liksom past-home-ration så är den jättelåg fortfarande av fiber i USA, i Storbritannien, i Tyskland. Så att där har vi liksom en enorm tillväxtresa framför oss. Men sen som du säger då, visade man ju senaste Q4 att jo, men det finns ju en replacement cycle också. Och där, så där Sverige var ju jättestarkt för dem i Q4 exempelvis på grund av det. Så att det finns nog en lång resa framför oss. Men som Simon lite inne på, det är superintressanta resonemang såklart. Apropå då, stark marknadsposition i bolag generellt sett. Det är också höga bruttomarginaler. Det är ju tecken på att du har en produkt som folk vill betala för och som är konkurrenskraftig. Sen på ROIC så är det ju ganska intressant att jag tycker marknaden nu är väldigt fokuserad på marginaler. Och det är ju en del av ekvationen. Men det är också kapitaleffektiviteten som är superviktig. Så att du kan ju faktiskt ha ganska låga marginaler men att du har en väldigt hög omsättningshastighet och då får du en väldigt fin ROIC. Så att jag tycker man missar ofta den typen av detaljer tycker jag, generellt sett.
Och hur mäter ni ROIC, om ni ska förklara?
Ja, alltså det är ju avkastning på kapital. För om man ska bli lite nitty-gritty då så är det ju det finns ju olika mått och det vanligaste är kanske ROCE, alltså Return on Capital Employed. Och ROCE och ROIC är ofta ganska lika. ROIC, där försöker man strippa ut det som är icke-operationellt, alltså om bolaget har andra finansiella investeringar och så, för att bara titta på själva verksamheten. Men ROCE är ett mått man också kan titta på. Vi tycker att ROIC är lite mer kraftfullt för där tittar man också efter skatt och titta på det som faktiskt är själva verksamheten i bolaget. Men det är helt enkelt då i princip EBIT efter skatt genom investerat kapital.
Mm. Det är vilken lönsamhet bolaget kan skapa till sin kapitalbindning.
Mm.
Det är det man tittar på. Och vi kan vara fascinerade av tillbaka till förvärv, tillbaka till tillväxt, tillbaka till som nu är väldigt populärt i marknaden. Så vi har ju varit i processer där man kanske ska börsnotera då en så kallad förvärvsmaskin där man försöker då konsolidera en viss marknad. Och det kan bli ganska uppenbart för oss att det här med ROIC, det har man inte riktigt tagit hänsyn till. Och det blir tokigt för oss. Alltså, alla förvärv är inte värdeskapande. Tvärtom, tittar du historiskt så är de flesta förvärv värdeförstörande.
Mm.
Och jag tyckte det var intressant. Det var Arjo som var ute här om veckan i sitt vd-ord och skrev att ja, nu börjar vi liksom öppna upp för att göra lite fler förvärv igen. Men vi ska absolut inte tillbaka till 2012 där vi liksom köpte tillväxt till vilket pris som helst. Det blir väldigt intressant. Cervantes hoppas vi ska leva riktigt länge. Det ska bli mycket intressant om 10 år att gå tillbaka och titta på alla förvärv som görs idag och se liksom, okej, vilket värde skapade det här på 10 års sikt.
Men är det kassaflödet då som man räknar eller är det något specifikt öronmärkta pengar som man använder sig av för att räkna vilket investerat kapital man ska räkna på?
Men där får man ju titta i balansräkningen och när vi tittar på investerat kapital då är det helt enkelt vilket kapital är det som krävs för att det här bolaget ska kunna ha sin verksamhet. Och om vi tar ett industribolag, tar Hexatronic, då är ju det kapitalet som behövs, det är ju kapitalet som binds i produktion, framförallt då fabriker och i rörelsekapital. Så att om Hexatronic skulle starta den här verksamheten igen i princip så är det kapitalet de skulle få lägga ut för att starta verksamheten. Och sen ser man då, okej, hur mycket EBIT kan de generera på det kapitalet som är investerat?
Mm, mm.
Och för att förklara lite då kanske så här, varför är det här viktigt? Ja, men ta H&M till exempel. Jag är gammal H&M-analytiker, det är 10 år sedan ungefär jag täckte dem. Men de hade ju en fantastisk avkastning på investerat kapital på den tiden. Och H&M kunde alltså växa 10% per år organiskt och ändå dela ut 90% av vinsten. Och det är ju helt fantastiskt, då skapar man ju jättemycket värde. De flesta bolag som har mycket sämre avkastning på investerat kapital, de måste ofta återinvestera allting för att kunna växa så snabbt. Men ett bolag som både kan växa snabbt och skifta ut pengar till aktieägarna eller använda kassaflödena för att investera ännu mer för att växa ännu snabbare, det är de som skapar riktigt mycket värde. Och för att liksom konkretisera det kanske, så om man tittar på värderingsmultiplar som EV/EBIT, man vill ju se när man gör sina prognoser, så vill man ju se att EV/EBIT går ner i framtiden då. Men 2021 värderas Hexatronic på EV/EBIT 20, men 2023 är det EV/EBIT 15, om vi bara kastar oss en siffra som ett exempel. Och vad är det då som driver att EV/EBIT går ner? Ja, men det mest intuitiva som de flesta fokuserar på, det är ju att EBIT växer. Och då går ju multipeln ner. Men det som är nästan lika viktigt och i många fall viktigare, det är ju vad som händer med EV. Eftersom ekvationen är EV genom EBIT. Så om EV går ner, då minskar ju också EV/EBIT-multipeln. Och ju högre avkastning du har på investerat kapital, desto mer går EV ner. Så vi tittar ju på båda sidorna av den ekvationen, alltså både EV och EBIT när vi tittar framåt. Och så på kort sikt, det är inte det som driver en aktie på en månad eller kanske ett års sikt. Men på 5 års sikt så är det är någonting som absolut driver värdet på en aktie.
Mm. Och ni var inne på långsiktighet, att det är väldigt viktigt. Och jag frågade ju er, hur länge måste Hexatronic fortsätta växa på det för att det ska vara value, för att det ska vara intressant? Men om vi fortsätter på det här tänket då, när skulle ni vara beredda att lämna en aktie?
Nej, men då är det ju inte så svårt egentligen för oss, utan vi gör vår analys. Vi har en uppfattning om vad är det fundamentala värdet i den här aktien. Och det är ju rätt sällan som en uppvärdering kommer så att säga extremt fort, utan det brukar ju gradvis ske över tid. Och så länge bolaget utvecklas väl så kommer ju också förmodligen det fundamentala värdet att öka. Så det korta svaret är väl att om ett aktiepris skulle divergera så mycket att det skulle gå långt över vårt fundamentala värde, då skulle vi överväga att sälja. Eller om ett bolag där vi ett strategiskt innehav för oss som Microsystemation eller Christian Berner, om vi skulle liksom, om det skulle hända saker i de bolagen som vi tycker är värdeförstörande och vi skulle uppleva att vi inte får liksom gehör för den agenda som vi driver för aktieägarnas bästa, då skulle vi också överväga att sälja.
Mm. Men det låter ju ändå på dig där, David, som att gehör, att ni skulle ge dem några chanser innan ni sålde av.
Jo, men absolut. Alltså, vi vill vara långsiktiga på riktigt, så att säga. Så att det är klart att vi... Det skulle vi. Men vi har också investerat av en anledning och vi har gjort det i tät dialog med andra ägare och med ledningen i bolagen. Så att förhoppningen är ju att när Cervantes investerar så har vi varit tydliga med varför vi gör det och vad är det vi vill se ska hända i bolagen eller vad är det vi uppskattar i bolagen. Och så det ska finnas en samsyn runt det och då bör det heller inte liksom dyka upp några överraskningar på resans gång.
Mm. Ni har ju en rätt koncentrerad portfölj med ett fåtal innehav. 5 är det, va? Tror jag. Jag räknar till. Och ni har ju snabbt blivit storägare i många av bolagen. Är det en strategi att ni vill ha få bolag där ni är storägare så att ni kan vara med och vara aktiva ägare? Eller varför har ni valt en koncentrerad portfölj?
Vi började ju vid årsskiftet ungefär. Så vi har ju inte haft så lång tid på oss att hitta investeringar. Och många tycker att det har gått långsamt. Men vi tycker att vi har gjort det här jättesnabbt. Men vi vill ju ha fler innehav. Vi kommer ha fler innehav. Så tanken är ju att ha i storleksordningen 10-15 större innehav. Så att vi kommer att addera. Så att det är få större innehav nu, det beror helt enkelt på att vi har hållit på så kort tid.
Mm. Men ni hamnar ju ändå högt upp på ägarlistan i bolagen. Ni hade ju inte behövt köpa så mycket i varje bolag. Är det en medveten strategi?
Jo, men det ligger ju liksom, affärsidén är att vara aktiva, långsiktiga ägare av små och medelstora bolag. Så att absolut. Men vi har sagt så här, att om vi kan tillföra värde, om vi upplever det, så är vi hemskt gärna med. Och kan vi hjälpa bolagen med en intensifierad förvärvsagenda eller kan vi hjälpa dem med kapitaleffektivitet eller vad det kan vara, så är vi jättegärna med och gör det. Men om det är ett bolag som är välskött med en bra ledning och andra starka huvudägare, så är det inget egenvärde för oss heller att vara inne och peta för mycket. Utan då är vi liksom glada och vara med på resan. Så det beror på, det är från fall till fall.
Mm.
Men som Simon säger, det är väldigt troligt att vi kommer addera fler då strategiska innehav där vi är stora och aktiva ägare och kanske sitter i en valberedning. Ja, men det kommer vi säkerligen göra under resans gång.
Mm. Vi har ju pratat Hexatronic. Ni nämnde Christian Berner, Compounder, som förvärvar teknikbolag. Är det bra ROIC där?
Ja, men det är en bra ROIC. Och det här är ju en kapitallätt verksamhet. Så de binder inte så mycket kapital när de växer. Men det som blir viktigt då att titta på i såna här compounders är ju återigen då, alltså majoriteten av det investerade kapitalet relaterat till förvärv. Så vilken avkastning har de på det kapitalet de använder för förvärv? Och det blir lite, det är inte helt lätt att räkna på, för att vi vet ju vad de köper till för multiplar, men sen ska man ju då ha en syn på, ja, men kan de tillföra något ytterligare värde? Där, alltså, och det är ju superviktigt när man gör ett förvärv. För vi, det vi får veta som externa investerare som inte har full insyn i bolagen, det är ju ungefär vilken multipel köper bolag på. Och det här gäller ju liksom Christian Berner och Indutrade och liksom alla compounders. Och då måste man ha en comfort i att management köper rätt typ av bolag och att de sen kan integrera bolagen på ett effektivt sätt och få bolagen att växa och förhoppningsvis tillföra ytterligare värde. Och där har vi har ju pratat väldigt mycket med ledning och ägare och så i Christian Berner och känner oss väldigt trygga med att de har en bra process för att hitta förvärv men också att jobba med de förvärvade bolagen när de ingår i Christian Berner.
Mm. Då får jag ju spontant två frågor som direkt ploppar upp i mitt huvud. Nummer ett, om det är så bra, varför är det så billigt? Och nummer två, hur många bolag finns det kvar att förvärva? Tar det inte slut någon gång?
Får fråga nummer ett, så varför är det så billigt? Ja, alltså till viss del går inte det att svara på, tycker vi, och det är därför vi har köpt. Mm. För att vi tycker att det är för billigt, annars hade vi inte köpt in oss. Men en förklaring, eller det finns ju ett antal förklaringar. Det ena är att bolaget är ganska slagigt mellan kvartal och mellan år. Och marknaden uppskattar ju mer en jämn utveckling. Det tror och hoppas vi kommer förbättras när bolaget blir större. För det är ju ganska litet idag fortfarande. Om man jämför med de andra större compounderbolagen på börsen. Så det tror vi väl egentligen är kanske den viktigaste anledningen. Och sen att det är ett litet bolag som ingen tittar så mycket på. Aktien är också väldigt illikvid. Och det är också någonting som gör att det blir svårt för fonder och andra investerare att titta på det. Så det är väl att det är illikvitt och lite slagigt som kan vara en förklaring.
Mm. Och
finns det saker att förvärva? Ja, nej, men det finns ju hur mycket bolag som helst. Och lyssnar man på de här förvärvsbolagen så säger ju de alla i princip att det finns ett oändligt utbud och det startas ju nya bolag hela tiden. Men konkurrensen har ju absolut ökat och jag tror att när Christian Berner förvärvar ett bolag då har ju ofta andra bolag varit där också och uppvaktat börsnoterade bolag. Och då gäller det ju att ha återigen en bra förvärvsprocess och dessutom kunna erbjuda säljarna någonting. För ofta är det ju ett generationsskifte som kanske inte blir av och man har en entreprenör som har byggt upp ett bolag som man känner väldigt mycket för emotionellt och då vill man ha en ägare som kan ta hand om bolaget. Och då gäller det att visa som köpare att man är seriös och tar hand om bolaget. Och jag tror att i vissa fall för Christian Berner kan det vara en fördel att de är lite mindre än om vi tar Indutrade som ett exempel. För i Christian Berner så gör de förvärvade bolagen ofta ett större avtryck än vad de gör i en större koncern.
Mm. Ja, men det är väldigt intressant bolag. Jag pratar inte så ofta om det. Vilket också är intressant, men det har väl med allt här att göra.
Ja, det är litet.
Mm. Och det är väl en av fördelarna. Ett annat bolag som jag pratade mycket mer om för några år sedan, det är Scandi Standard. Som ni också har investerat i. Kycklingar, David, är det något för dig?
Jo, men det är det väl. Scandi Standards problem är ju ganska kända. Det vill säga att man har en verksamhet i Danmark inom Ready to Cook som inte fungerar som det ska. Vi har gjort ganska mycket jobb på bolaget såklart. Ibland så kan man ju mappa ut då kapitalinvesteringar, CapEx, i relation till lönsamheten. Och då kan man se att alla marknader där Scandi Standard har investerat de senaste 3-5 åren har man uppnått väldigt god lönsamhet på, utom i Danmark. Och det var också med den gamla segmentsredovisningen. Så Danmark har ju två delar för dem. Ready to eat där man är en av flera leverantörer till McDonald's i hela Europa. Det är en ganska bra business där man har en automatiserad nästa fabrik i Farre. Men även inklusive den så har ju Danmark liksom, det har ju blött pengar i flera år. Och det är ju helt oacceptabelt. Men där, så det får man ju säga då, det är vår analys, den är inte unik. Men det som gör att vi nu tror att vi är nära liksom ett skifte här, det är ju bland annat att man har en ny styrelseordförande som tillträder i Johan Bygge, som har en väldigt bra industriell bakgrund. Och vi har naturligtvis pratat med honom, och vi har pratat med andra ägare i bolaget. Vi har pratat med alla de stora ägarna i bolaget och med ledningen. Och vi tycker att det finns vi har stor tilltro till att man inte kommer låta det här fortsätta, utan det kommer hända någonting strukturellt i bolaget. Värderingen som redan nu är låg, den blir väldigt låg om man skulle avyttra eller bara lägga ner den här delen av verksamheten.
Eller få ordning på den.
Mm. Men så det här är billigt för att det är ett turnaround? Case. Eller det är förhoppningsvis, det är billigt för att det har gått dåligt, men ni tror att det är ett turnaround case och därför blir det bra.
Jo, men alltså, om man då så att säga, tar ett steg tillbaka, så hållbarhetsaspekten är ju ganska tydlig i Scandi Standard. Vissa tycker inte man ska prata om det argumentet, men likväl så är ju CO2-avtrycket från kycklingprotein är ju väldigt, väldigt lågt. Så det är ju någonting som vi tror är, liksom, det är en megatrend som vi gärna tar rygg på. Och tittar man generellt sett i bolaget, så har man ju också gjort bra saker. Man håller ju nästan på helt att lägga ner exportaffären. Det är den som har varit stökig liksom med fågelinfluensa och annat. Den är inte särskilt högförädlad, den är inte alls högförädlad. Det har man tagit steg bort ifrån. Man har också haft growth capex i rätt saker, som att liksom man har urbenat kyckling så man kan förädla en större andel av fågeln än tidigare. Så att bolaget har ju också gjort bra saker de senaste åren. Men det är ett turnaround case med en som sagt strukturell megatrend i ryggen.
Och återigen då, alltså verksamheterna i övriga länder går bra. Och de gjorde ett väldigt lyckat förvärv på Irland, där de också har investerat mycket pengar men fått utväxling i form av högre vinster. Och norska verksamheten, svenska verksamheten går också bra. Så att om man liksom gräver lite, så det är ju inte en turnaround på det sättet att hela verksamheten behöver vändas. Utan det är ju ett isolerat problem i Ready to Cook i Danmark.
Men det är faktiskt jätteintressant med Scandi, för att skalbarhet är ju ett sånt modeord liksom.
Mm.
Och för oss är ju ROIC och skalbarhet, det är ju vad allting handlar om. Det är det ROIC handlar om. Så i Scandis fall så vi försöker bygga en portfölj av olika bolag. Du har Microsystemation som har 90% bruttomarginaler. Det är extremt skalbart. Det är en global mjukvaruaffär. Scandi Standard, det är nog inte så jätteskalbart. Alltså, kyckling är liksom, det är en lokal produkt. Du ska vara en premiumtillverkare. Om du gör ett förvärv i Tyskland, så innebär det att du kommer också behöva ha en liksom tysk uppfödning, tysk produktion och så vidare. Så det är inte extremt skalbart. Men där handlar det om andra faktorer. Man kan göra intressanta tilläggsförvärv på befintliga marknader. Och man kan dessutom tillföra ganska mycket, som Simon säger. Den irländska affären Manor Farm, det är ju en succéhistoria. Dels att den skapat värde för aktieägarna i Scandi Standard, men också att man har tagit ner liksom antibiotikaanvändning och sånt. Så jag tror det var 80% när man köpte till nära noll nu. Mm. Så att man gör ju väldigt bra saker också.
Men nu måste vi prata om 90% i bruttomarginal. Det lät ju otroligt intressant. Hur lyckas man med det?
Microsystemation, man är ju aktiv inom mobilkriminalteknik. Typiskt sett att du har en mobiltelefon som du lämnar in för tömning. Där hittar du massa data. Och kunderna är ju rättsvårdande myndigheter, det vill säga polis och tull och så vidare runt om i, framförallt i västvärlden. Och varför har man så hög bruttomarginal? Nej, men det är för att det är mjukvara och konkurrensen är ganska begränsad. Så man verkar globalt i ett oligopol, duopol, framförallt med en konkurrent som heter Cellebrite, som är ett israeliskt bolag som är på väg att noteras på Nasdaq-börsen.
Vad är det mer ni gillar med bolaget? Nu måste jag ju ställa min standardfråga till Simon. Och ROIC:en går bra?
Ja, och det är ju också spännande i just det här bolaget. För dem, och det är också en generellt spännande fråga. Därför att ett bolag som Microsystemation, eller MSAB som vi kan kalla dem för, blir lite lättare. De behöver ju inte investera i maskiner. De håller ju på med mjukvara. Och då, det är ju då investeringar i immateriella tillgångar. Och det här är ju en trend om man tittar på börsen generellt, så har ju andelen investeringar som har gått till immateriella tillgångar ökat kraftigt under många, många år. Och här finns det ju ett mått av liksom godtycklighet, hur man gör då med pengar man lägger på forskning och utveckling. Därför att vissa bolag tar ingenting över, eller aktiverar ingenting. De tar inte som capex, men andra bolag tar väldigt mycket som capex. Och Mikro eller MSAB, de tar ingenting av det här som capex, utan de tar allting över resultaträkningen. Det betyder att de bygger ju inte upp några tillgångar i balansräkningen. Så att tittar man på bara balansräkningen, så har de ju nästan en oändlig avkastning på investerat kapital. Men där får man ju egentligen titta på, okej, hur mycket har de faktiskt investerat? Fast de har tagit det som en kostnad när de kanske egentligen borde ha tagit det som en investering. Så då får man göra de justeringarna då, som när man analyserar bolaget.
Ja, för det låter ju väldigt enkelt när ni berättar om de här olika nyckeltalen och olika multiplar och allting ni vill ha, men det är ju väldigt mycket jobb bakom det. Det är ju inte bara att ta fram ett färdigt nyckeltal, eller hur?
Nej, så är det. Och det kan låta krångligt, och det är till viss del krångligt, men vi tycker ju det här är kul.
Mm.
Det är det här vi tycker är roligt.
Och det är det här jag tycker är roligt, att få prata mer om det. Det här är ju bästa jag vet.
Ja, nu har du satt igång någonting här.
Ja.
Nej, men alltså, jag tycker det finns jättemycket att säga. Och det som du var inne på, Simon var inne på med förvärv, det är ju så här, okej, ROIC då, är det inklusive eller exklusive goodwill? Det är sån här liksom fråga. Vi tycker, goodwill, för det är en otrolig godtycklighet. Så när du köper ett bolag, då gör du en förvärvsanalys.
Mm.
Och då ska du identifiera värdet på vad du köper. Okej, så det finns en fabrik och den har jag skrivit av si och så mycket på, så den tar jag upp till det här värdet i förvärvsanalysen. Och så finns det då immateriella tillgångar, det är patent och varumärken och så vidare, och mjukvara, och det tar jag upp till så här mycket. Och skillnaden då mellan betalt pris och alla de här ackumulerade värdena, det är då din goodwill som du måste ta upp. Vad som sker då med IFRS, den redovisningsstandard vi har då på Stockholmsbörsen, det är att mina tillgångar, då måste jag hela tiden skriva av på. Så jag måste åsätta dem ett värde, så att den här fabriken kan jag bara köra 8 år till. Så det blir då det kommer att tynga mitt resultat, allt annat lika. Goodwill däremot, det ska jag varje år göra en nedskrivningsprövning av ihop med revisor. Det blir en extremt godtycklig övning. Så vad det här gör är att det finns ett starkt incitament för bolag som förvärvar mycket att trycka ner värdet på förvärvade tillgångar och trycka upp värdet på goodwill. Då får jag liksom bästa möjliga utfall i mitt resultat. Så att sådana här saker tycker vi är superintressanta och att granska. Och det får ganska lite uppmärksamhet idag, men det kan slå jättekraftigt i liksom värderingen av ett bolag.
Mm. Ja, det är också väldigt intressant att kolla på accounting och hela den biten. Och alltså, hela analysen, det är ju egentligen ett hantverk. Du kan ju putta in lite vad du vill. Egentligen. Och det är ju väldigt mycket smak och tycke. Vad har man för avkastningskrav? Och vad ska man räkna med förvärv eller inte? Ska man sätta en premie för ett bolag som är duktiga på förvärva? Och så vidare.
Nej, absolut. Nej, men som vi sagt förut, liksom, att aktievärdering, det är en konstform, ingen vetenskap. Och alla har sitt sätt att göra det på. Vi har vårt sätt. Vi tycker att vi liksom segmentet som vi arbetar i, där tycker vi att vi har bäst odds för att lyckas. Vi förstår vår egen process, och vi tycker att vi bottnar i den väldigt bra. Och jag tror framförallt det handlar väldigt mycket om att välja bort saker. Vi pratade om det när vi satt här innan, alltså det här dagliga bruset som du översköljs med. Om du är privatinvesterare eller om du är en professionell investerare, så är det ett konstant brus. Väldigt mycket av det relaterat till makro. Och tillbaka till edge. Vi har ingen edge i makro.
Nej.
Vi har liksom ingen, vi kan inte veta vad nästa veckas jobbsiffra från USA ska vara. Vi är helt ointresserade av någon rotation från value till growth, tillbaka till liksom growth igen. Utan vi fokuserar på vår process, på att hitta bra bolag eller bolag som har potential att bli bra bolag och som vi kan växa med över lång tid.
Men är det viktigt att ha någon slags marknadssyn och makrosyn även fast man är långsiktig, eller är det för kortsiktiga traders?
Ja, men återigen, som David var inne på, vi har ingen edge i att bedöma hur marknaden ska gå. Låt mig ta ett exempel. Om man tittar på Christian Berner, så det är ju ganska få personer som tittar på det bolaget. Och där är det ganska, det är lite lättare att ha en edge där än om man tittar på hela marknaden. Där det alltså är kanske 1 miljard investerare då som man tävlar med om vem som har den mest liksom precisa synen på hur marknaden ska utvecklas. Och vi har ingen edge där mot de här 1 miljard eller vad det är andra investerarna. Och för oss är det viktiga är att vi har en syn på vad vi tycker att bolagen är värda. Och sen köper vi aktierna på ett visst pris då som vi tycker är en bra bit under vad värdet är på aktierna. Så för oss är det inte viktigt att ha en syn på marknaden. Det viktiga är att vi kommer in på ett pris som inte är för högt. Och att vi ser ett bra framtida värde i bolaget. Så att vi har egentligen ingen syn på marknaden. Sen kan vi liksom notera att vi räknar ju på många bolag. Och det är ganska få bolag där vi tycker att det finns en stor uppsida. Och det kan ju vara tecken på att värderingarna generellt är höga.
Mm. Tusen tack för att ni ville komma hit och prata.
Ha. Är det redan slut?
Det är redan slut. Vi har pratat i över 50 minuter.
Okej.
Okay. Tack så mycket.
Ja, tack, det var jättekul.
Tack. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.